Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Tack så mycket.
Du sabbade mitt intro.
Gjorde jag?
Ja.
Okay.
Vad anser du är den bästa typen av styrketräning för löpning? Om du säger dina tre bästa övningar.
Och sen när jag tog av mig skorna efteråt när jag kom hem så båda stod på naglarna så här, helt knallblå. Det var faktiskt första gången jag fick det.
Hej Maja!
Halloj!
Hej!
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Bra! Jag känner mig väldigt energifylld idag.
Ja, du frågade mig innan hur jag har gått med mina kristaller.
Ja.
Jag har inte packat upp dem, men jag ska.
Så besviken.
Ja, men jag ska. Idag är ett speciellt avsnitt.
Ja.
Och jag tänker att vi dyker rakt in på det för att vi kommer att prata väldigt mycket. Och
vi ska ha en löpspecial!
Ja, och det är jättemånga som har efterfrågat den här löpspecialen.
Det förstår jag.
Och det ska vi prata om din löpsatsning, Maja.
Mm.
Ja, exakt. Det är just därför vi ska prata om den. Och vi ska prata om lite om min löpsatsning. Mm. Men framför allt så ska vi prata om era frågor, era funderingar och hur man tar det här nästa steget från att ha börjat springa. För vi har pratat väldigt mycket om från noll till första steget. Hur man liksom kommer ut och börjar. Men nu tänker jag att vi ska levela upp lite.
Mm.
Vi ska grotta ner oss. Och därför passar det väldigt bra att ha med Simon.
Simon.
Varmt Forsberg. Välkommen.
Ja.
Tack så mycket.
Du sabbade mitt intro.
Gjorde jag?
Ja.
Okej. Rewind. Börja om.
Men okej. Simon Forsberg.
Ja.
Förutom att du har varit min coach.
Mm.
Och du även har varit involverad i vår träningskarriär.
Ja, verkligen.
Så är du också fantastiskt bra på att springa. Det är du.
Vad säger man?
Jo, det är du.
Okej, säger jag.
Ja.
Okej.
Ja.
Det blir ingen nyhet.
Jo, men ja, jag är hyfsad. Hyfsad på att springa.
Mm.
Ja, jag tycker du är grym.
Ja, tack.
Ja. Och du har ett fantastiskt snyggt steg. Vilket många
ja, men det har jag faktiskt jobbat på.
Ja, det är många som har skrivit till mig sen när vi gick ut med att du skulle gästa podden.
Ja.
Så var det, men dels fått frågor, men också så här, hans steg är fantastiskt.
Ja, vad roligt.
Ja.
Så. Något som vi pratar om, en sån här hästgrej. Steg.
Men jag minns faktiskt när jag var liten och kollade på friidrott på TV, alltså i samma veva som jag själv började med det, att de som jag fascinerades av var inte nödvändigtvis de som vann utan snarare de som jag tyckte liksom rörde sig estetiskt snyggt.
Mm.
Så jag tror att jag har ett estetiskt intresse också i övrigt i livet. Jag tror att det kanske är det som också har slagit igenom lite i löpning. Jag tycker det är härligt med fina rörelser.
Mm.
Häftigt. Ja, det. Men om vi ska backa tillbaka bandet. Mm. Är det friidrotten som du började din tränings, vad ska man säga, karriärresa med?
Ja, men det skulle jag ändå vilja säga. Det var ju där både intresset för träning i sig liksom väcktes. Men också för tränarskap egentligen. Och det väcktes ganska tidigt.
Hur gammal var du då?
Jag tror att jag var 13 eller 14 när jag själv höll sån här friidrottssommarskola för mindre barn. Och jag kommer ihåg väldigt tidigt också att jag tyckte att vissa tränare gjorde bra saker. Och att vissa tränare gjorde liksom, hade inte kanske riktigt skapade samma stämning i gruppen eller jobbade med feedback på samma sätt. Och att jag märkte att det liksom, det gjorde skillnad för mig i min träning. Så jag tror att det var redan där så grundlades ganska tidigt både träningsintresset men också liksom coaching ådran i mig tror jag väcktes till liv redan där.
Mm. Häftigt. Mm. Och hur kom du sen in på löpningen? Var det genom friidrotten?
Ja, det var genom friidrotten. Ja. Och vanligtvis är det ju så att som friidrottare som ung, då ska man ju hålla på med alla grenar. Jag hörde avsnittet med Bianca Salming.
Ja,
ja. Och det är otroligt fascinerande, de som liksom, ja, men dels så här, tänker jag, går igång på alla grenar, för de är väldigt olika varandra. Och också att man har fallenhet för det. Och jag ska säga, jag var ganska, alltså jag var bra på två grejer egentligen, och det var längdhopp och löpning. Men framförallt så tyckte jag att löpningen var väldigt roligt. Så att jag fick liksom lite dispens här från vår tränare att ägna mig bara åt de grejerna. För mig var det liksom inget alternativ. Jag ville inte stå och kasta diskus typ in i ett nät. Jag bara så här, det är inte därför jag är här. Jag vill springa, jag vill hoppa. Mm. Så jag valde ganska tidigt den inriktningen.
Häftigt. Mm. Och nu det här. Mm. Löpcoach.
Mm. Mm.
Listan kan göras. Ja.
Men vad gör du exakt nu? För att du slutade på Academy.
Ja, precis. Jag var ju utbildningschef för The Academy och Safe Education, som är systerbolaget.
Mm. Och det är via de två vi har gått vår PT-utbildning.
Ja, precis.
Exakt.
Det stämmer bra. Mm. Jag slutade där för 1,5 år sedan och gick egentligen tillbaka då till att jobba mer med, ska man säga, med individnivå och själv som coach. Mm. Nu, jag står egentligen på två ben rent yrkesmässigt. Det ena är inom träning och inom utbildning. Så jag coachar ju och utbildar väldigt mycket fortfarande. Men sen jag, i grund och botten är jag beteendevetare och jobbar med KBT i primärvården.
Mm. Wow.
Så den här dagen idag så har jag haft några patienter på förmiddagen. Mm. Och sen har jag haft några timmar ledigt, kunnat ägna mig åt min egen träning. Och så nu är jag här och snackar. Kanske mer i egenskap av löptränare än något annat. Mm.
Men det är det jag tycker är intressant, för att det är många som inte så här riktigt har koll på. De vet ju så här vad dina meriter är inom löpningen och liknande och vad du har gjort, men de vet inte riktigt också så att du jobbar med KBT:n.
Ja.
Och det är det jag tycker är så otroligt intressant, och hur du liksom applicerar den kunskapen och allt det du kan kring det i ditt tränarskap.
Mm.
Och jag tycker att vi ska prata lite om det också. Men
spännande.
Jag vill först backa bandet också lite grann och prata om så här. Vad är din största personligt sett merit inom löpningen? Vad är du mest stolt över?
Den frågan har jag nog inte funderat så mycket på. Men jag, alltså det som kommer till mig snabbast, då är två situationer, då måste jag välja här.
Ja, du får säga båda två.
Okej. Okay. Ja, men jag kommer ihåg den första gången som jag vann en tävling. Mm. Och att jag blev väldigt, väldigt förvånad. För att jag tror att det var i 14-15 års åldern. Jag hade liksom aldrig sett mig som en som kunde vinna ett lopp. Jag tror att det här var ett 60-meterslopp eller 200-meterslopp. Och att det liksom förändrade lite synen på mitt sportande. Att jag förstod att så här, ja men, jag kan ju hålla på med det här, inte bara för att det är kul utan också för att det var väldigt tillfredsställande att vinna. Jag tror på den där tävlingen, ena dagen vann jag och andra dagen var jag tvåa.
Mm.
Så det slog an liksom ännu mer, tror jag, utav så här tävlingspersonen Simon. Och sen har ju jag hållit på väldigt mycket med löpning och sprungit mycket, och sen har jag ju hållit på liksom med triathlon på hobbynivå, men gjorde ju en rejäl satsning för ett par, tre år sedan fram till ett lopp i Barcelona som jag hade som målsättning 2 år i rad, och inför år 2 där då, så vill jag gärna vara på pallen.
Mm.
Och det blev jag också. Eller jag blev 3. Så det var ju en väldigt så här, en häftig upplevelse, och också det är väl coolt att se hur man kan förbättra sig trots att man inte är 25 längre.
Men exakt.
Utan börjar närma sig 40 eller några år kvar. Men liksom fortfarande kan utvecklas jättemycket i simning och cykling och löpning. Det finns hur mycket saker som helst att jobba på.
Ja.
Och det är ju,
ja, för man är ju aldrig fullad.
Nej.
Och jag tyckte det var så häftigt så när varje gång vi har pratat och så här, när du har berättat att jag ska tävla och så här, och jag bara, men vad sitter du på? Du bara, men pall. Alltså du är alltid så otroligt knivskarp i när du säger, ja men jag ska göra det här, eller jag satsar på det, eller jag satsar på den tiden. Du liksom, du har det, du vet vad du ska göra, och så gör du träningen inför.
Ja. Jo, men det är intressant att du säger det, för att jag har i regel ganska svårt för att fokusera på till exempel flera lopp samtidigt under en säsong. Jag är väldigt mycket så här, kanaliserar allting till ett och samma tillfälle. Och jag tror att, jag vet inte riktigt varför det är så, men jag trivs med det. Men då blir det också att jag kan liksom visualisera precis det loppet eller den banan, och det driver mig liksom i träningen. Idag när jag satt på cykeln och körde liksom väldigt tuffa intervaller, så ser jag liksom det framför mig. Jag bara, okej, nu är den här rakan. som jag som jag kommer göra typ om ett år då, förhoppningsvis. Och förhoppningsvis göra lite bättre tider och bättre, kanske bättre placering också.
Men det man ju många gånger hört är att vi har ett koncept att så här, verkligen visualisera det här framför en. Inte bara med så här, träningsrelaterade grejer utan även så här, saker i livet.
Ja, men definitivt.
Eftersom att det blir en annan morot och det blir mer verkligt och det blir så kristallklart vad man ska sträva mot. Coolt.
Precis.
Vi har ju väldigt många av våra lyssnare som springer. Det är ju liksom många av våra lyssnare, men de springer men håller på också väldigt mycket med styrketräning, crossfit, och sen så har vi väldigt många som så här, men tränar lite då och då, så det är en väldigt spridd målgrupp vi har. Men de som springer och har kommit över det här första steget som jag pratade om innan, att de har börjat springa, de är liksom inne nu på att, här, att nu får jag väldigt mycket frågor kring det, hur man tar nästa steg. Hur man ska tänka när man så här har kommit fram till att okej, jag springer nu och jag har liksom sprungit en femma, jag har sprungit 10 kilometer, det känns bra, jag kommer ut och springer, det känns inte längre jobbigt eller som att, alltså att det kommer alltid vara jobbigt att springa, men du förstår vad jag menar, att det känns inte längre så att, så att du måste övertala mig, tvinga mig själv att komma ut, utan jag har en bra vana nu, det känns bra, och så har kommit till sans med att så här, men jag vill bli bättre på löpningen. Hur ska man rent med mindset liksom tänka där? Vad är det första, liksom, vad är det första man ska liksom börja med?
Ja, men jag kommer tillbaka till det som Maja sa nu, alltså apropå det här med mål. För att få den frågan som tränare också, det, så här, det tråkiga svaret på det där kommer ju vara så här, det beror på. Alltså min input kommer att bero på vem det är som vi pratar om, och framförallt vad den här personen då, eller du som lyssnar, vad du har för målsättning. Så att, och sen kan det vara ett mer utav kanske upplevelsemål eller ett processmål, typ jag vill träna löpning regelbundet och jag vill känna att jag blir starkare eller kanske kunna mäta att jag blir snabbare. Okej, det ger ju oss ju mycket mer friheter att leka med olika typer av pass och ta in väldigt många olika moment i träningen. Och målet är lite mer kanske avgränsat, att om jag vill springa ett millopp eller kanske till och med jag vill springa en halvmaraton nästa till våren eller till sommaren, då blir man ju lite mer styrd utav det målet i okej, vad är nästa steg? Men generellt så, alltså jag får ju de här frågorna av mina klienter eller de som är på väg att bli mina klienter, och också ibland från vänner och familj, och det är ju svårt med de här universella råden utan för att där finns det också flera rätt, skulle man kunna säga. Så att jag kan inte svara. Jag skulle vilja att vi konkretiserar kanske frågeställningen och tar några olika personer för vad som skulle kunna vara ett bra nästa steg.
Nej, men kanske bara börja med att nästan landa i så här, vad är ens varför? Ja. Att man verkligen betonar det och hittar det, grotta ner i det.
Exakt.
Varför vill jag göra det här?
Ta 3 olika personer. Vi har persona 1 som ska springa 5 kilometer. Som har liksom precis börjat springa och vill klara av i ett streck 5 kilometer. Sen har vi persona 2 som ska springa en bra tid på milen. Och sen vad en bra tid är, ja det beror på. Men vill slå, vill komma under en riktigt bra tid. Och sen har vi 3:an och det är, ska vi köra en halvmara eller ska vi köra ett maraton? Vad tycker du?
Jag tänker att om det är så att man vill ta det till nästa steg och kommit igång. Nej, jag tänker tvärtom. Då tänker jag att då kanske halvmaraton ändå är ett bra första steg.
Men då kör vi 5, 10 och 21.
Ja, okej. Okay. Och det här är alltså personer som har tränat. Du som lyssnar kanske har sprungit i ett par månader, ett halvår, ett år. Ett skulle jag vilja checka av på alla de här 3. Regelbundenhet. Det är ju kontinuitet är ju liksom det viktigaste, och den träningsprincipen ska vi ju alltid liksom checka av att det finns en kontinuitet så att man springer ett par gånger i veckan, och då ska man i huvudsak röra sig för alla de här 3 målsättningarna i det som man kallar för zon 2 och 3. Det vill säga att det är en ganska låg till medelintensiv ansträngning. Man ska kunna prata utan problem, och anledningen till att den är så viktig oavsett mål inom löpning, det är ju att det bygger på vår lokala uthållighet, det vänjer våra senor och våra muskler, våra fästen, våra leder och ligament. Så att det är ju det viktigaste, att man under en lite längre tid, alltså vill säga x antal månader, har sprungit regelbundet. Mm. 2-3 gånger i veckan. Mm. Och när man har gjort det, då tänker jag att då kan man liksom levla upp och lägga in lite olika ingredienser då, i träningen. Mm. Och tar man 5 kilometer, då tänker jag att det här är säkert, beroende på vad man har för allmän kondition och utgångsläge, så kommer man att hålla på i allt från 25 till kanske 40 minuter, mm, om vi liksom tar ett ganska stort spann. Mm. Så då betyder det att det är det man ska bli bra på, mm, att springa i ett tempo som man kan hålla den mm tiden. Mm. Och mitt tips i det här fallet då, det skulle vara att man i alla fall i ett av de här passen förlänger, så att man får en liten längre uthållighetsträning en gång i veckan. Mm. Och då kan man ju med fördel springa i ett vanligt distanstempo, men lägga in lite liksom sekvenser av snabb gång. Då kan man tänka så här, kanske 8-10 minuter med jogg, 2 minuter med gång för att få lite återhämtning, 8 minuter till 10 minuter igen. Man kanske upprepar det här 4-5, kanske till och med till 6 gånger, så att man får ett pass som totalt sett börjar bli en timme eller mer. Mm. Och nu förutsätter jag att man liksom redan är igång och joggar och kanske redan har blandat gång och jogg, men så att man behåller ett sånt pass där man har lite sekvenser av gång. Och sen skulle jag ha ett vanligt distanspass där man springer kanske då mellan 3-4 kilometer, en sånt där, i ett litet liksom flowigt, skönt tempo. Mm. Och den kan man ju, tänker jag då, med fördel kanske göra i samband med annan träning. Mm. Det vill säga man kan styrketräna före eller efter, om man vill liksom komplettera det passet med lite mer. Och sen skulle jag kanske då, det som blir mest inriktat på det här 5 kilometers passet, det skulle ju vara då att man tar ett pass där man springer lite snabbare än ens bekväma jogg. Det vill säga att man börjar känna att så här finns det en begränsning, jag kan inte hålla på hur länge som helst i det här. För då börjar vi närma oss, tänker jag, det tempot som kommer krävas vid 5 kilometer. Mm. Och då kan man dela upp det i lite, på ett lite annat sätt än det här långa passet. Kanske 5-6 minuters liksom löpning då, kanske vi ska kalla det. Och 1-2 minuter utav joggvila, inte någon gång. Och så på igen. Och det passet kan vara mellan 30 och 40 minuter långt. Mm. Så skulle jag tänka.
Mm. Jättebra. Mm.
Så ett lite längre. Ett liksom kontinuerligt kortare distanspass. Och ett lite snabbare löpning då. Mm. Men det får inte vara så snabbt så att man till exempel då får en impuls typ att jag måste börja gå eller slå på farten innan de här 5-6 minuterna har liksom löpt ut. Mm. Det ska ändå vara kontrollerat. Mm. Mm. Så ska jag säga.
Mm.
Snyggt. Det är 50
meter. Mm. Mm. 50 meter.
Frågor på det?
Nej, men jag tycker komplex. Det är...
Ja. Verkligen, ja. Jättebra.
Ja.
Milen då?
Milen. Här har vi, men tänk på att här har vi en person som har sprungit milen ett par gånger.
Ja, okay.
Och vill, men låt oss säga att vill ner, vi vill säga så här, under 50.
Under 50?
Ja.
Ja. Och personen kanske idag gör, vad ska vi säga, 55? 55.
Det är, ja. Okay, det är ett stort spann, 5 minuter. Men, säg, hon vill komma till 50. Hon kör 55 idag.
Ja. Ja. Men då kan vi ju börja med att prata lite grann om tröskel.
Mm.
För att tröskelträning blir väldigt relevant när vi pratar om milenlöpning. Och definitionen av tröskel i det här avseendet, det är alltså ett tempo som vi kan hålla i ungefär en timme. Det är liksom en hög upplevd ansträngning, men vi kan fortfarande hålla på under en längre tid. Så bland motionärer, man kan säga ungefär en timme. Mm. Och tar vi då det här fallet med den som springer milen på 55 minuter, då kan vi ju där utgå från att tröskeltempot är ungefär 5.30. Mm. Så det betyder att den här personen kommer ha väldigt mycket nytta av att känna till sin tröskelträning och lägga pass dels strax under sin tröskel, men också ibland över tröskeln. Och om man börjar då med strax under tröskeln pass, så skulle det till exempel kunna vara att springa kilometer intervaller som skulle gå i det här fallet skulle vi kunna säga kanske då 5.40, 5.35, alltså precis under den där milenfarten.
Mm.
Och så har man en minuts av långsammare jogg däremellan. Mm. Och då kan man börja med kanske 5 sådana intervaller. Mm. Och så ökar man på med en intervall per vecka tills man är uppe i 10 gånger 1 kilometer. Mm. Och så gör man det under en längre tid. Mm. Det som kommer hända det är att den här tröskeln, det vill säga, jag kan gå in lite på det strax vad det är för någonting, men det är att den förskjuts lite högre och högre upp, så att efter några veckor kommer man känna så här, nej men vänta, det här går ju för långsamt. Mm. Jag kan ju öka mitt tempo. Mm. Men det gäller då att man ligger strax under tröskeln och tränar, så att man inte går på för tufft och tänker att det här är någon typ av maxintervaller. Mm. Det ska vara ungefär som ett, ja, ett ansträngande distanspass där man har slängt in joggvilor. Mm. Så det är ju det viktiga. Ett sånt pass i veckan, 1000 meters eller 1 kilometers intervaller, beroende på hur man formulerar sig. Och sen så skulle man ju behöva också, för att öka maxkapaciteten hos den här personen, tänker jag, att man lägger in lite längre intervaller där man ligger över tröskeln. Och då behöver vi komma ihåg att om man bara skulle prata utifrån ett så här cirkulationsfysiologiskt perspektiv, så har vi ju egentligen störst effekt om man bara skulle köra typ allt man hade.
Mm.
Så här, då får du en väldigt bra utveckling, som man säger, både på central nivå, hjärta, mellannivån, blodet, lokal nivå, musklernas uthållighet. Men vi har ju också våra armar och ben, våra ben ska jag säga, som ju lättare på sig överbelastning eller letning. Så att man har inte så här jättestor vinst över tid att köra, att gå nu från den här nivån som vi tänker att personen är på, till att börja springa en liksom maxad intervaller. Det är smartare att i det här fallet kanske lägga sig på 5:15 i tempo. Alltså lite snabbare än ens befintliga milen tempo. Mm. Och att springa till exempel 1,5 eller 2 kilometers intervaller. Mm. Så att, och det, då kanske man som max orkar 3-4 intervaller. Mm. Men det kommer bli ett pass som totalt sett med upp- och nedvarvning kanske är 8-10 kilometer långt. Och då har man under stor del av passet sprungit snabbare än ens befintliga eller nuvarande miltempo.
Det passet brukar jag springa antingen härifrån hem eller hemifrån hit.
Ja.
För det är ungefär 10.
Ja.
Och då gör jag 2 kilometers intervaller.
Ja, det är kanon.
Så det är det jag ska springa hem idag.
Ja. Så jag körde det igår kväll. Stod jag på ett löpband och utmanade mig själv och sprang då snabbare än milen tempo. Jag skulle säga i mitt fall och kanske ungefär var jag, i det tempot jag klarade på 5 kilometer och körde 1,6 kilometers intervaller i 4 stycken med en minuts joggvila. Mm. Och då är man rätt nöjd efteråt.
Ja.
Det utmanar en otroligt bra. Bättre att göra så än att ställa sig på löpbandet och köra 2 minuters intervaller i något sånt här fantasitempo. För att risken med det är att det inte blir hållbart över tid. Nej. Typ att man drar på sig en skada eller att det blir mentalt motigt så att man inte upprätthåller den vanan över tid. För att de här passen behöver man göra liksom kontinuerligt över tid. Sen utöver det är distansträning. Och sen har vi för halvmaran skulle jag säga att det är egentligen samma typ av träning som för milen, men man behöver fokusera lite mer på längre distansträning. Så man kanske kan köra det här 10 gånger 1000 en gång i veckan. När man trappar ju upp till det. Och så kan man köra det här med liksom överfart kanske varannan vecka till förmån för att få in ännu mer lugn distansträning och jobba på att passen successivt blir längre och längre men inte ta några sådana jätteskutt från en vecka till en annan utan att fortsätta och öka i lugnt tempo.
Det gjorde jag.
Det gjorde du.
0-100.
Gjorde du?
Ja. gick det på halvmaran direkt.
Ja.
Det gick ändå bra.
Ja.
Jag hade fått expertishjälp att jag skulle dra ner på tempot. Jag gjorde det. Jättebra. Men fortfarande nageltrång sen i april även nu. Ringde Kry förra veckan och bara, det tar ett år innan det går bort. Jag sa, okej.
Ja, det är det att vi har de här liksom det handlar om mer än bara hjärtat och konditionen. Utan det är, jag sprang själv ett millopp i Stockholm för några veckor sedan och sprang med ett par nya skor. Och sen när jag tog av mig skorna efteråt när jag kom hem så båda stortånaglarna såhär helt knallblå. Det var första gången jag fick det. Men jag tänkte såhär, jag tyckte att det gjorde lite ont i slutet av loppet. Och då, det här är ju apropå att inte lära, leva som man lär. Alltså man ska inte springa ett lopp i de nya skor. Men jag var så taggad på dem. Så jag tog dem.
Vad var det för skor?
Ja, det här är en bra fråga. Det är ett par Nike kolfiberskor. Men jag är så dålig på de här namnen. Jag är allmänt väldigt...
Är det Alphan eller Vaporn?
Det är den som har sån här, vad ska man säga, snör. Den har en typ snabbsnörning. Vet du vilken?
Ja,
vilken,
men frågan är om det är är det nya?
Den heter Tempo.
Tempo Zoom.
Tempo Zoom.
Ja, nice.
Vad tyckte du om skon?
Nej, men de är grymma.
Ja.
Men jag tror att jag måste springa in dem lite.
Såklart. Men det är skillnad, är det.
Ja, det är faktiskt det.
Och återhämtningen är annorlunda. Mm. Eller bättre, tycker jag. Men jag tänker ta upp det du sa, att springa långsammare.
Mm.
Många har ju en tendens att någonstans inte våga springa långsammare och slara på tempot.
Nej.
På
Nej, det var...
de passen som de behöver göra det på. Och samt dra upp tempot på de passen de behöver göra det på. För att det känns som att löpningen inte räknas om det går långsamt.
Nej, precis.
Så det jag menar.
Ja.
Nej, men det är det du sa när du har sagt så här, ah, men kan, eller du är ju alltid förespråkat att springa i grupp och springa tillsammans kan man liksom snacka. Och jag har aldrig förstått det.
Nej.
För jag har liksom, det finns inte något utrymme till att trycka ut något ordet när jag har sprungit. Mm. För det är så här, jag kör ju verkligen rätt in i kaklet.
Mm.
Men sen när du sa så här inför min halvmara debut så sa ju du måste dra ner på tempot.
Mm.
Sprang, jag tror inte jag... Jo, en gång så stannade jag för att dricka vatten. Ja. Annars så körde jag alltid ett.
Mm.
Utan problem. Mm. Ringde min sambo sista kilometern. Kunde prata med honom hela vägen.
Mm.
Men om vi tar det här med tröskel då? Ska vi prata lite
måste,
mer om det?
Vi måste gå in på tröskel. För att det är många frågor. Så jag tänker att vi väver in det och kör tröskel.
Ja. För jag tänker, apropå det här med varför det är viktigt att springa i vissa tempon så är det så att alltså, tröskel, det finns egentligen två tröskelnivåer, men för att göra det helt enkelt och relevant för den här målgruppen tycker jag att vi ska prata om den anaeroba tröskeln. Den här anaeroba tröskeln, den infinner sig på individnivå, kan det vara, eller liksom på, om vi kollar på gruppnivå, allt från 65% av ens maxpuls upp till liksom 95 eller ännu högre procent av maxpulsen. Och det här är alltså en nivå där man, vi säger att du tittar på din pulsklocka och så slår du 140 slag och så känner du så här, men det här går ju bra, här kan jag hålla på riktigt riktigt länge. Och sen så går du upp på 148 slag och då känner du så här, jag orkar inget mer, eller jag får en impuls att dra ner på tempot. Då har du gått över din tröskel. Det vill säga, då har kroppen börjat egentligen producera mjölksyra som en biprodukt för att den inte riktigt hinner syresätta så mycket som den skulle behöva. Och när man hamnar på den nivån, då gör det att då kan vi inte hålla på lika länge i vår träning. Så det är ett väldigt ineffektivt sätt att träna ut sin grundläggande uthållighet och uthållighet för längre sträckor. Att ligga liksom nära sin tröskel och absolut inte över. Då tjänar man ju istället på att ligga ganska långt under den. För att då får man mycket mindre slitage på muskler och leder. Och sen har man också, om man tänker kroppen rent centralt, du har mycket kortare återhämtningstid. Du kommer kunna gå på det där crossfit-passet liksom morgonen därpå och vara i bra slag. Eller du kanske till och med kommer kunna springa dagen därpå och utan att känna dig sliten. Så när man tränar distansträning i löpning ska man hålla sig under den här tröskeln. Om man tänker upplevd ansträngningsskala 0-10, där 10 skulle vara maximal ansträngning och 0 är liksom vila, ligga på soffan, då infinner sig tröskeln någonstans kring alltså 7-8 ungefär. Och jag använder mig jättemycket av det här i min träning med upplevd ansträngning. Att liksom med handen på hjärtat, vad är det här? Är det här, det är ganska stor skillnad om upplevd ansträngning 6a. Du kan ju hålla på i 2 timmar typ. Än om det börjar bli 7, 7,5, 8. Och då vet jag att men nu närmar jag mig min tröskel. Och med handen på hjärtat, skulle jag kunna hålla det här tempot i 45 minuter eller en timme? Är svaret nej, ja, då vet jag att då ligger jag över min tröskel. Är svaret ja, ja, då ligger jag under tröskeln. Sen är det så, för att vi ska få då en bra uthållighet till exempel för milen, halvmaraton eller 5 kilometer för den delen också, men vi kan ta milen som ett väldigt bra exempel, då behöver vi förskjuta den här tröskeln högre upp i pulsspannet. Alltså, jag pratade om att tröskeln i det exemplet jag tog kanske infann sig på 145 slag, säger vi. Att genom att träna då på 140 slag, ligga där i den träningen och springa till exempel de här 1000 meters intervallerna, då kommer den här tröskeln att kunna flytta sig uppåt.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Så att en säsong, nästa säsong, då kanske din tröskel ligger på 152 slag. Det betyder att du kommer kunna springa egentligen snabbare med samma upplevd ansträngning. Mm. När vi ska träna intervaller för att liksom träna på vår snabbhet, eller om vi vill träna också upp vår centrala kapacitet, att hjärtat ska bli starkare, att vi ska bli bättre på att transportera syre runt liksom ut till våra muskelceller, då behöver vi också träna viss typ av intervallträning, och då är det viktigt att man ligger över tröskeln. Mm. Så man inte ligger och mesar kanske precis under eller till och med mitt på sin tröskel, för att man börjar känna att så här börjar det kännas jobbigt, jag kan inte riktigt prata lika mycket, men då behöver man springa mycket snabbare. Så det är bra, då är det bra att ha koll på ens ungefärliga tröskeltempo.
Ja, men det känns lite obekvämt. Och träna, det har vi sagt, att träning är inte alltid bekväm.
Nej.
Ibland måste man våga sig.
Och vara i det riktigt obekväma.
För alla de här, vi tar, eller vi kan säga så här, för den som ska springa milen och halvmaraton, ut och värm upp i 10-15 minuter, typ successivt stegrande jogg. Spring 45, i 45 minuter i ett tempo som utmanar dig, så att du sista 10 minuterna liksom får jobba lite mentalt för att faktiskt fixa det. Och så tar du din snittpuls för de sista 20 minuterna av passet. Då har du en ganska bra, och snitttempo för den delen, då har du en bra uppfattning om ungefärlig tröskelpuls, ungefärlig tröskeltempo. Vill man gå till ett labb kan man göra det.
Exakt, för det var min andra, jag tänkte säga, för många frågor så här, men hur får jag ut den? Och hur kan jag räkna ut? Det finns ju olika formler om man kan räkna ut det. Och man kan göra så. Och sen så vill man ha det så här exakt, och då tänker jag, för många som verkligen känner sig nu att men jag kommer att levela upp min löpning ännu mer, gå då till ett labb, gör ett VO2-max-test, gå och gör laktattest exempel. Jag har faktiskt, jag ska göra nu på fredag.
Är det sant?
Ja, jag älskar det, det var länge sedan jag gjorde det nu. Så att,
det är ju också fascinerande. Jag kommer ihåg första gången jag gjorde ett sånt test, att jag blev så förvånad över att min laktattröskel infann sig på ett mycket lägre tempo än vad jag trodde. Då mäter man ju det här när man har en viss mängd laktat, alltså mjölksyra i blodet, och då har man ett värde som man tänker stämmer in på de allra flesta. Det finns vissa individuella variationer med ungefär 4 millimol laktat per liter blod, och då blev jag så väldigt förvånad. Va? Har jag det redan här? Det här känns ju väldigt lugnt tempo, och då fick jag verkligen också perspektiv på vad tröskelträning innebär.
Exakt. Och för er som inte vet hur man tar, eller vad ett laktattest är, så är det att man tar ett stick i fingret efter vissa, vad det är, man springer ett visst tempo, så är det efter vissa sträckor så stannar man, och så tar man ett stick i fingret och så fortsätter man.
På löpband oftast.
På löpband, exakt. Så det är det man gör. Och då får man fram ganska exakt.
Och kollar man på de ställena som erbjuder såna här tester, då har de oftast VO2-max-test, som alltså en maxpuls-test.
Jag har tagit superpaketet.
Som också är så här brutalt jobbigt. Det är ju väldigt roligt att göra det på ett sätt.
Vad är det man gör då?
Jag tar på band. Jag kommer göra allting på band.
Men tempot och oftast också lutningen på bandet stegras successivt. Och man gör det oftast efter laktattestet så att man börjar bli lite, man är lite varm. Och är man liksom väldigt, kan man pusha sig väldigt duktig, kanske man håller på i, och nu ska jag se så att jag inte säger fel, men kanske 8 minuter max innan man i princip trillar av bandet.
Jag kommer bara ihåg att jag gjort en maxpuls-test på PT-utbildningen. Då körde vi såna här, vad heter det, norska intervaller.
Ja, 4x4.
Exakt. Då kom jag upp i 2.03. Men jag kände fortfarande att jag hade pyttelite mer att ge.
Okay.
Ja, efter de här ska man inte ha någonting kvar igen. Det är därför jag ska in på spa samma dag efter.
Ja, det låter bra.
Nej, men jag har ju en skräck blandad ångest med förtjusning inför det här.
Det förstår
för att jag kommer få så nu har jag ju varit väldigt, nu har inte jag tränat så mycket som jag har haft lite downperiod och så här. Men jag så man kommer verkligen få svart på vitt man har ju, jag går ju ofta åt med lite hybris också, tycker jag, fan nu går det bra, fan det här känns bra, jag är fan där, och då kommer jag verkligen få svart på vitt att den här hybrisen bara, nej Johanna.
Eller så får du ännu mer hybris, jag vet.
Ja, men sen också så här verkligen, för då finns det på papper, och då nu vet jag verkligen vad som behöver göras inför, jag ska springa på Paris-maraton.
Ja, just det.
Och sen kul. Så någonting i februari, och då kommer jag verkligen få bara det här. Okej, okay, det här är vad jag behöver göra. Mm. Och då känns det verkligen så verkligt.
Mm. Men det är ju lite mental träning skulle man kunna säga egentligen. Att gå igenom den processen och göra såna här tester.
Ja.
Och kanske också få facea den lite mer objektiva verkligheten. Mm. Att ja, men så här mycket har hänt sen jag gjorde testet sist. Eller så här, det här är mitt tröskeltempo. Så får man förhålla sig till det.
Mm.
Men det är ju bra, för risken annars är ju bara att man tränar utifrån antaganden.
Exakt.
Och så blir det inte lika effektivt. Men jag skulle vilja säga, om man är sugen på det här med att göra ett test på labb och behöver kanske prioritera, dels för att det kan kosta lite pengar med olika paketen, då är tröskeltest att föredra.
Ja.
Om jag ska börja coacha någon så är det det som jag är framförallt är intresserad av.
Mm.
Det är det värdet som vi förhåller oss mest till när vi träningsplanerar och som löptränare.
Ja. Får se om jag gör det någon dag.
Ja, men det är kul med siffror.
Nej.
Ja, men det
är blir så här,
nej, men det är
jag tror att jag skulle få prestationsångest inför ett sånt test.
Ja, alltså man vill ju vara bra. Man vill ju någonstans komma dit och göra bra ifrån sig, men så glömmer man bort att man är ju där för att kunna göra bra ifrån sig sen.
Mm.
Man är ju någonstans där, det här är ju ett hjälpmedel för att bli. Man ska ju inte topprestera på test. Alltså det är inte det är till för.
Nej, alltså gå dit och gör ditt bästa.
Ja.
Och jag tänker också att du som har gjort såna här tester tidigare, det är inte väldigt intressant att plocka fram de gamla testresultaten.
Jo.
Och också kanske några år tillbaka.
Mm. Ja, men jag
tänker på det som du visade mig innan vi började träna.
När,
då hade du också gjort en testomgång, om jag inte minns fel. Gå tillbaka och kolla på dem.
Ja.
Då tror jag att du kommer att se en ganska stor skillnad.
Ja.
Mm.
Ja.
Spännande. Det får vi göra follow-up på.
Ja, men det får vi göra. Det ska bli roligt. Jag tänkte läsa den här, för det passar väldigt bra i det vi pratar om här. Hej bästa podden, bästa kombon. Ja. Jag undrar om ni snälla kan ta upp det här med ämnet puls. Jag har sprungit många år, vanlig motionär som har sprungit allt ifrån 5 till 30 km. Inte överdrivet snabbt, men hade i våras VO2 max 50. Så jag ändå tränade enligt mig själv. Hade uppehållit 2 månader över sommaren och sen i augusti inte tagit mig tillbaka. Jag tränar body pump och blandade pass 3 gånger i veckan och springer 1-2 gånger i veckan. Eller ja, jag försöker. Men när jag springer får jag i snitt på över 180. Jag kom upp i röd zon 190. Inom 5 minuter där jag kan ligga hela passet. Jag springer då nästan 7 minuter per kilometer i tempo. Vilket är väldigt långsamt för mig. Och det känns inte bra. Och jag vet inte vad jag gör för fel. Jag vet att det är avvikande då jag i svåra sprang 5-5.20 tempo med snitt på 165. Jag stannar, joggar, pausar. Men så fort jag börjar jogga igen så springer pulsen upp. Jag får sjuk ångest inför varje joggpass som brukar ge mig adrenalin. Hög puls, tung andning, svårt att andas, lika med ångest. Snälla, hur ska jag göra? Och tack snälla för bästa podden.
Mm.
Jag har sparat den här frågan speciellt för det här avsnittet. Mm.
Ja, men vad bra att den här personen ställer frågan i något forum. För att som jag förstår det så har det ju blivit en skillnad i att pulsen är högre och tempot har gått ner. Och jag tror inte att det kan förklaras av 2 månaders uppehåll.
Nej.
I och med att den här personen verkar vara så fysiskt aktiv liksom överlag.
Mm.
Mitt svar kanske inte blir jätteroligt och utvecklande. Eller utvecklat, snarare så här. Jag skulle nog vilja att den här personen gick till sin husläkare.
Mm.
Och tog ett... Ja, de relevanta proverna och kanske arbets-EKG och så.
Mm.
För att se så att allting står rätt till. Och det är inte för att väcka någon oro, utan mer att det kan ju vara någon hormonell förändring eller någonting som går rätt och liksom lätt att komma till rätta med.
Mm.
För att men sen skulle jag också vilja säga att det här med 180 eller 190 puls, det kan ju låta väldigt, väldigt högt. Jag tänker som på dig, Maja, du har en maxpuls på 203. Ja, men 190 kommer sannolikt kännas väldigt jobbigt, men den individuella variationen i maxpuls är väldigt, väldigt stor. Man brukar säga att det är en formel som man kan använda i 220 minus sin ålder.
Mm.
Problemet med den på individnivå, det är att det kan uppvika, alltså extremvärden kan, det kan avvika med upp till 25 slag. I statistiska termer, man säger, som man kallar för standardavvikelse, alltså i snitt så avviker vi ungefär med 10-12 slag ifrån den, om vi använder den formen. Mm. Så det här kan ju vara en person som också har, som har 220 i maxpuls.
Ja.
Och då sätts ju 180 i ett annat ljus också. Ja. Då är inte det så vansinnigt högt.
Nej,
faktiskt.
Det är ju ingen zon 5.
Nej, det är ju inte.
Men kan utan vara för vissa.
Ja.
Och då kan man tänka, ja, men då låter det som att det skulle kunna förklaras av att hon har haft ett uppehåll.
Mm.
Men jag förstod det som att hon sprang i 7 tempo nu och hade så hög puls. Mm. Och hon har kunnat springa i 5-20 tempo. Ja. Så det låter som att, att det ändå är läge att kolla, kolla upp där så att allt står rätt till med.
Ja, för det hälsan. Vet man ju själv bara man åker på någon förkylning eller någonting så dagarna innan att pulsen bara rusar iväg.
Precis.
För minsta lilla.
Ja, och sen så tror jag också, det behöver inte vara så här i det här fallet, men att det också kan rusa är att man får adrenalinpåslag innan är ju att man spänner sig så mycket och man får just den här hjärtklappning och ångest så får man vet vad som väntar. För att man är så otroligt rädd för att nej, men nu kommer den rusa igen, nu, jag kommer vara dålig.
Mm.
Och det kan ju också vara någonstans att man får en lite högre puls.
Men... Ja, precis. Det här tangerar ju mitt andra område. Jag, det handlar ju panikångest och ångest typ 5 dagar i veckan.
Ja,
ja. Det skulle kunna vara så. Å andra sidan så fysisk aktivitet, absolut, och hög puls, det kan ju trigga sådana liksom, tolkningar av att någonting är fel som i sig så här, vad ska man säga, som i sig triggar en ännu mer liksom, rädslorespons som gör att man får ännu mer fysiska symptom. Och då kanske, alltså, det vill säga oj nej, jag har hög puls och så blir man rädd och då får man ännu högre puls. Men det brukar neutraliseras ganska bra när man är fysiskt aktiv. Så att, jag menar, kvarstår det här trots att hon har varit igång och joggat i en kvart 20 minuter, då tror jag att det är mer sannolikt att, att det är något annat än att det skulle vara stresspåslaget. Det borde liksom neutraliseras, tänker jag, av. För kroppen förbränner ju stresshormoner när vi kommer igång och tränar.
Jag skulle vilja veta, vad är det vanligaste dilemmat eller problemet eller misstolkningen du stöter på bland dina PT-kunder?
Vanligaste dilemmat eller missuppfattningen? Alltså, om vi börjar med dilemma då. Det är ju att många upplever att det är svårt att till exempel få tid till träningen. Alltså det är väl det vanligaste skulle jag säga. Det är ju ingen sån ny grej. Men det tror jag de flesta kan känna igen sig i, att det kan vara utmanande. Men det som jag tänker att man ska komma ihåg då, det är att det är ju hållbarheten i sina löpträningsvanor över tid som är det viktiga. Så det gör inte så mycket om man ena veckan bara skulle få ett pass och så nästa vecka kanske man har möjlighet att träna mer eller få in fler olika typer av pass. Så att liksom inte, vill man bli bättre på löpning behöver inte det betyda att man varje vecka behöver träna till exempel de här passtyperna som jag föreslog eller lika mycket varje vecka för att utvecklas, utan se det istället över tid. Och så att det kan ju ställa till det lite grann för en, tänker jag, i ens vardag om man blir stressad över att man kanske sätter upp ett mål nu att jag vill bli bättre på att springa och springa ett lopp nästa sommar. Alltså det gör ingenting om det är en vecka i december utan löpning. Utan fokusera på liksom den här långa linjen liksom över tid. Och sen en missuppfattning också i löpning generellt, det skulle jag säga att det krävs mycket kunskap faktiskt. Jag tycker att det är lite av en missuppfattning, att det krävs att man måste träna på exakt rätta nivåer. Vi pratade ju om det här lite tidigare för att vi är väldigt intresserade av det, för att det finns en del att vinna på att till exempel kontrastera träningen med över- och undertröskel. Men det som framför allt bygger en stark löpare, det är ju att man egentligen har sprungit mycket över tid och framförallt tränat mycket distans. Så vill man verkligen, de här som redan har kommit igång, ett alternativt svar till det jag gav tidigare, det är ju att du behöver inte göra så mycket.
Nej.
Utan fortsätt precis på det som du har börjat. Det kommer att utveckla dig över tid. Inte om du heter Charlotte Kalla.
Nej.
För då behöver man förmodligen skruva till och göra något annorlunda. Eller kanske vi tar Johanna i ditt fall som har tränat konditioner under en väldigt lång tid och har utvecklat väldigt många kvaliteter, då behöver man liksom börja skruva på grejer för att få resultat. Men har man kanske varit igång och sprungit några månader, så i princip kan man ju fortsätta på samma sätt. Exakt. Så det är också lite en missuppfattning att det krävs liksom något sådär massa svåra tilltag eller knep.
Men det kan man ju också applicera på styrketräningen. Medan så här, det är jättemånga tjejer som skriver till mig att jag har nytt benpass varje vecka med olika övningar. Så länge du håller dig till basövningar så kommer det ske en process över tid. Det måste inte vara så stor variation mellan passen. Nej. Utan det du övar på kommer du också bli bra på.
Mm. Ja. Mm. Och man behöver inte göra det så svårt och komplicerat för sig. Jag brukar, alltså det är så bra det du sa med över tid, med att jag brukar ofta säga så här med mil i benen eller kilometer i benen, och det är ju exakt det jag menar som Simon säger, att så här, att nu, alltså om man har sprungit länge och man har en grund, jag vet ju om att så här, skulle de säga till mig att springa mara nu, då gör jag det för att jag har övat upp det och jag har det i kroppen. Men det är just nu att jag har vissa målsättningar och jag behöver som sagt skruva till det. Mm. Och då behöver jag ju veta exakt vilka knappar jag ska trycka på för att kunna börja jobba med det. Annars blir man ju inte bättre.
Nej.
Men om vi pratar lite om den styrketräningen, så har vi fått lite frågor så här: vad anser du är den bästa typen av styrketräning för löpning? Alltså dina, om du säger dina tre bästa övningar.
Det beror på.
Jag visste att det här skulle komma. Jag visste det.
Men jag tycker det är ett intressant det är ett intressant uttryck också, löpstyrka. Ja. Vad det är, för att vi blir bra på att springa genom att springa.
Mm.
Och har vi funktionerna, som man säger, det vill säga vi ser rörlighet och stabilitet och en grundläggande styrka, så att vi kan ha en bra hållning i vår vardag.
Mm.
Att man kan gå på stan en hel dag utan att få ont i axlarna till exempel, och bära lite kassar, då tänker jag så här, då har man sannolikt tillräckligt med liksom grundläggande funktion för att kunna löpträna. Och om man successivt trappar upp löpningen, så kommer kroppen att anpassa sig, och så kommer man på det sättet kunna förebygga skador. Men sen är vi ju också offer, får man säga, för vår livsstil, så att många av oss har ju tappat mycket av den grundläggande funktionen i våra fotleder till exempel, i våra höfter på grund av allt sittande. Så jag skulle säga att löpstyrka, om vi kan inkludera lite mer också utav stabilitet och rörlighetssyftet med det, då börjar vi snacka, tycker jag, bra komplementträning. Så alltså utfallssteg är ju en sån övning som absolut tänker kan ingå, och olika varianter av den. Olika typer av alltså höftlyft eller hip thrusters övningar är generellt. Den är favo, den är skön.
Ja.
Det är bra. Och sen så, okej, jag ska ta en tredje. Det är svårt, för att det är oftast inte så här man levererar löpträning när man jobbar som tränare. Nej. Att man bara så här, nu ska jag ta fram bara tre övningar till den här personen. Utan ofta blir det ju mer liksom sammansatt. Tredje övningen för löpning. Ja, men då skulle jag nog ändå säga att man gör någon typ av kanske hoppövning. För att mycket, om man tänker också så här, det som vi rör oss i vår vardag mestadels ganska sekt, om man säger så. Vi kanske inte så här hoppar och flyger upp för trappen, utan man tar ett steg i taget. Man cyklar och man går, och så kanske man löptränar eller går på bodypump till exempel, som inte är särskilt explosivt utan ganska uthållighetsstyrkebaserat. Så jag säger så här, någon typ av hoppövning som man kan göra en gång i veckan. Det behöver inte vara så många reps, men det handlar om att reta den typen av neuromuskulära färdighet, alltså koppling mellan hjärna och muskel, och också att reta de här typ 2 fibrerna. Min personliga favorit där är ju det man kallar för växelhopp. Där man, vi skulle kunna filma den.
Verkligen.
Ja.
För den är ganska enkel att ta sig till och kan också ge en ganska bra effekt så här på spänst om man,
det gör vi.
Om man gör regelbundet.
Det gör vi. Jag har en fråga här som har kommit in. Har fått ett löparknä och ska göra en svensk klassiker 2022. Hur bör jag träna? Hur bör jag tänka?
Att framförallt inte träna med smärta. Ofta är det så med löparknä, det går bra upp till en viss sträcka. Så basera träningen, om vi tänker löpning då, på sådana pass som ligger under den nivån. Och är det då så att det kommer efter 4 kilometer? 4 kilometers löpträning, det är för kort uthållighetsträning för att det ska bygga för, för en svensk klassiker, då skulle jag säga så här, kör de här löppassen på löpband. Så att precis innan förhoppningsvis, men direkt du börjar känna, kliv av, sätt dig på cykeln och fortsätt passet, eller ställ dig på en cross trainer och fortsätt passet. Så du får samma träningsmängd. Och i takt med att du märker att kroppen tål mer och mer löpning, så kan man fasa ut den här komplementdelen. Så vi löpa knä, spring gärna på löpband. Det krävs lite mindre stabilitet, och framförallt man kan avbryta och inte så här, oj, jag är på andra sidan stan, jag springer hem ändå.
Exakt. Bra.
Smart.
Så det är det bästa tipset, tänker jag. Förutom då att man söker också någon typ av professionell hjälp med det. För att många gånger så, till exempel skador är ofta, det är en kombination av faktorer när det uppstår. Det kan vara till exempel att man stegar träningsmängden för snabbt. Eller så är det så att man har någon typ av sidskillnad. Eller att det är någonting i ens rörelsemönster som man behöver hjälp med att förändra.
Jag gjorde ju den resan nu. Så coolt att se hur man rör sig och den skillnaden, och få tänka om i träningen. Och alla så här baslyft och sånt blir helt annat.
Tänker du i takt med att du gick PT-utbildningen?
Nej, har utan jag har löpat knän och jag hade haft det som ett återkommande problem under, nu är det väl kanske 8 års tid.
Okej.
Och så fick jag det nu igen, och bestämde mig då för att söka hjälp hos kiropraktor, som då verkligen gjorde en hel analys och kollade. Och då började det ju, det är väl oftast som skadan inte, om den är i knäna så kommer den oftast inte från knäna, utan det är ju som du säger, antingen kanske höfterna eller fötterna eller så att hon gick verkligen igenom det och såg också hur jag rörde mig. Och då rörde mig väldigt så här, inte, vad ska man säga, vad heter det,
horisontellt?
Ja, nej, utan jag gjorde lite så här
lateralt eller vad?
Ja, ja, från sidan.
Ja, okay.
Om jag skulle utföra steg så liksom öppnade upp höften istället för att ha parallell höft.
Ja, okay.
Liksom.
Okay.
Så att bara tänka på sådana små cues har gjort så stor skillnad.
Ja, men vad bra. Det är ju ett bra exempel. Man får bra input från någon som kan kolla på det med tränade ögon.
Verkligen.
Jag har en sista fråga. Och det är också någonting som vi får väldigt ofta, och det är hur man ska tänka när det inte känns som att det går. Att när man blockerar sig själv. När man, det är många som har det här, jag kan bara springa 5 kilometer, sen går det inte mer.
Ja. Sjukt intressant fråga. Jag tycker att det sammanfattar väldigt mycket vad som driver mig i mitt jobb. Jag skulle vilja ta den här ingången, att när vi tränar så är vi i regel väldigt, väldigt duktiga på att distansera oss till just sådana impulser, att lägga av. Som till exempel den här personen då som vill lägga av, eller som upplever att jag orkar 5 kilometer och inte mer. Jag tror att den parerar de här impulserna att lägga av precis strax innan 5 kilometer också. Men det är någonting som gör att 5 kilometer är en jämn siffra. Så att den säger ju inte att jag orkar 5,2 och inte 5,3, utan den säger att jag orkar 5 och that's it. Men alltså i träning är ju ett väldigt, väldigt bra sätt. Den fysiska träningen är en väldigt bra mental träning, just för att distansera sig till de här impulserna att lägga av. Det som många gånger blir problemet till exempel vid depression eller vid ångest, att vi lägger av och gör saker som vi tycker om eller som skulle vara bra för oss, för att vi får ett motstånd till att göra sådana saker. Så träningen är ju, det är ju ett otroligt bra forum för att jobba med sig själv. Jag tror att den här personen, eller så här, jag tror inte att den här personen inte orkar mer än 5 kilometer. Jag tror att den måste göra någonting och lira liksom med, lirka lite grann med sig själv för att orka längre. Till exempel att sänka tempot. Till exempel att lägga in en gåvila i mitten av det här passet. Och då har man ju egentligen gjort en enkel anpassning som gör att man kommer runt den föreställningen av att man inte orkar mer. Så bevisen finns många gånger i vår träning att vi är väldigt duktiga på att distansera oss till den här impulsen att lägga av, eller att det är väldigt, väldigt jobbigt. Och det kan man ha dels användning av när man tävlar. Att veta när man ska springa loppen, att man vet att så här, jag har haft såna här impulser tidigare utan att ha lagt av. Jag kan använda mig av den erfarenheten, och framförallt kan man använda av det i resten av livet. Att det vi lär oss om oss själva när vi tränar, och impulser och att lägga av eller att inte orka, det kan man ju verkligen använda i övriga livet väldigt, väldigt mycket. Och då menar jag inte för att pusha sig själv orimligt, utan mer för att kanske kunna nå mål som man har. Som känns väldigt viktiga, men som där vi i stunden tvivlar på oss.
Jättehäftigt.
Så,
ja.
Så,
ja, det är häftigt hur man
det är klart
med
att
mindset.
Du orkar 5,2, men du kanske behöver göra någon liten förändring för att nå dit.
Ja.
Mm.
Som avslut av, hur ser din framtid ut?
Mm. Vad händer
rent mest? Generellt, men också lite så här löpmässigt.
Ja.
Om man ser till min träning just nu, så är jag i en sån här grundträningsperiod. Så jag har min första vecka nu med ganska mycket träning, eller 10 timmar ungefär. Det är ganska mycket för mig i alla fall när jag ska hinna med att jobba och andra saker i livet. Och så löper det på med sån 3 veckors periodisering som det kallas. Var tredje vecka är lite lugnare. Men egentligen hela vägen fram till våren. Det är nästan 20 veckor nu innan jag ska springa något.
När har du ditt första lopp?
Jag tänkte springa premiärmilen som en sån liten kick-off för våren i mars.
Just det, den har jag kollat på.
Ja.
Ja.
Men sen så tänkte jag Stockholm triathlon och sannolikt Barcelona triathlon. Det är det som hägrar nästa höst. Så jag har verkligen siktet inställt på det.
Wow.
Så
häftigt.
Roligt.
Mm.
Så roligt. Jag tycker det är jätteroligt att följa din träning.
Ja, vad kul.
Ja. Du skriver väldigt bra om det. Ja, det är väldigt... Ja, men jag tycker att alla här, om ni inte redan följer Simon, vilket jag tycker ni borde, så borde ni göra det och gå in och läsa hans texter och reflektioner kring men träning, men också när man väljer att ta det lugnare, man väljer att avstå en träning, man väljer att ta en annan väg. Jag tycker det är väldigt bra det du skriver.
Ja, vad kul.
Ja.
Och vart hittar man dig?
På Instagram hittar man mig på Simon X Forsberg, som är mitt konto där.
Och om man under det här avsnittet är intresserad av att kanske anlita dig som löpcoach, går det?
Ja, absolut. Ja. Då skriver man till mig på Instagram. Det är enklast i DM. Mm. Så kan man ta upp en dialog där.
Jag kan varmt rekommendera Simon.
Tack så mycket.
Mm. Ja. Och vad händer arbetslivsmässigt då? Vad är planen? Kommer ni jobba, öppna upp och jobba ihop? Jobbar du fortfarande ihop med Louise, din syster?
Nej. Det gör jag inte. Mm. Men jag har jobbat ganska mycket tillsammans med henne. Men nu, jag har ganska mycket fokus på dels mitt så här måndag till fredags jobb. Jag har liksom 30, kanske 25-30 ibland mer patienter i veckan. Jag jobbar en del med utbildning. Jag har nog kanske... Jag har väldigt mycket utbildningsdagar under nästa år som redan är inbokade för lite olika uppdragsgivare. Så att jag har att göra. Jag känner inte just nu att jag vill eller behöver göra någon förändring arbetsmässigt. Jag coachar gärna, men det är ju liksom en del av min tid som jag gör det. Jag har coachat extremt mycket genom åren och känner att jag har fått en lite mer av nytändning i min egen träning när jag inte coachar fullt lika mycket vid sidan av. Så att det är också liksom ett aktivt beslut som jag har tagit att kunna lägga lite mer fokus på mig själv och min egen träning och coacha lagom och jobba med de andra bitarna som jag är intresserad av.
Låter väldigt vettigt.
Kul. Tack snälla för att du ville vara med.
Verkligen.
Det var så lite så.
Tusen tack.
Vi hade kunnat prata i flera timmar om löpning, men det får vi spara till nästa gång. Men jag tror att det här var en väldigt bra vidare introduktion till liksom att levla upp sin löpning.
Jag hoppas det.
Ja. Det tror jag med.
Kul. Tack snälla, och vi hörs igen nästa vecka.
Och då är det sista avsnittet för den här säsongen.
Ja.
Spännande. Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.